Hallå, hallå! Varmt välkommen till avsnitt 3 av podcasten Vem är du? Här intervjuar jag, alltså Joakim Falk, människor som jag på något sätt tycker är intressanta eller på något sätt har intressanta historier att berätta. Den här veckan så intervjuar jag min gamla kompis och gamla podcastkollega Magnus Sigler. Han är ju inte på något sätt en kändis, och det är inte så konstigt om ni inte vet vem han är. Jag tyckte innan vi spelade in att det skulle bli väldigt intressant att höra vad han hade att berätta om de saker som vi skulle prata om. Och tanken var ju från början att jag ville prata en del om hans bipolaritet, och att jag ville prata om hur han förhåller sig till den och hans tid när han har varit i manier och depressioner. Jag hör ju nu när jag lyssnar på det i efterhand här att det blir väldigt mycket snack om Magnus bipolaritet och om den tiden och hur det har tett sig för honom. Och det kan väl jag känna att så här, jag vill ju porträttera människor, men samtidigt så vill jag ju också, det här blir väl snarare ett porträtt av Magnus Siglers bipolaritet än om hela honom som person, och det hoppas jag att ni har lite översikt med.
För man är ju inte sin sjukdom eller sin diagnos, så...
Det ska bli superspännande att intervjua en människa som jag känner så väl som Magnus. Och vill ni höra mer av oss efter att ni har hört den här intervjun, eller bara vill kolla upp vad vi har gjort annars, så kan ni fortfarande lyssna på 150 kilo podcast, för den ligger i alla poddappar än så länge. Hashtaggen för den här podden är som vanligt Vem är du? Och du kan också nå mig på Twitter och Instagram under namnet Falken31. Nu tycker jag bara att vi rullar bandet, så vi säger så här. Från ett konferensrum på PR-byrån Wenderfalks kontor i Skrapan i Stockholm den 13 november. Här är Magnus Sigler. Eller du har öppnat öl här.
Ja.
Jag som trodde att den här podden skulle bli lite mer lite mer mogen än 150 kilo podcast. Men vi kör ändå.
Ja, okay.
Vi får väl säga, vi börjar väl bara.
Ja, visst.
Hej och varmt välkommen, får jag säga, till Magnus Sigler.
Tack.
Till Vem är du?
Vem är jag?
Så det är det vi ska ta reda på nu alltså.
Ja.
Jag tycker det känns skönt att vi kan göra det här. För det blir ju också något form av, ja, som jag sa i inledningen, att vi har haft 150 kilo podcast tillsammans, och det är så att vi känner varandra bra liksom.
Ja.
Och om folk vill lyssna på det så vore det trevligt. Jag har i alla fall alltid känt att när man lyssnar på intervjupoddar, typ Värvet,
ja,
att jag känner fan vad kul det vore att bli porträtterad eller intervjuad på det sättet liksom. Ja. Att få berätta om sig själv.
Jo, men jag känner ju lite, det här är ju någonting som du vill utsättas för, därför utsätter du andra för det istället.
Ja, lite så, men ja, det är också, men då undrar jag, känner du så när du lyssnar på sånt, att så här, jag vill också berätta min historia? Eller utsätter jag dig för någonting som du inte vill vara med om nu?
Ja, nej, men alltså jag vet inte. Jag tror att när jag var yngre så var jag alltid typ så här, om jag gjorde någonting kul eller gjorde någonting spännande, så försökte jag alltid applicera det i någon så här typ tv-program så här, där det fanns en jury som så här bedömde hur någonting gjordes och så här, följde mig som en dokumentär eller någonting liksom. Men ja, jag vet inte, det är ju klart att man, när man lyssnar på sommarprat och sånt där, så här, shit, hur skulle jag själv beskriva mitt liv? Men sen så känner jag att jag är så betydelselös liksom, på något sätt, att jag kanske inte riktigt kommer tränga igenom.
Fast jag tycker inte att du är det, eller det är anledningen till att jag vill intervjua dig. Jag kommer ju intervjua fler av mina vänner,
ja,
som jag tycker är intressanta, men anledningen till att jag intervjuar dig är ju för att jag tycker att det finns en kärnfullhet i dig som jag tycker ska nå ut till, ja, människor liksom. Som jag kommer ju långt ifrån att intervjua alla jag känner,
ja,
för alla är inte intressanta på det sättet att det kan appliceras i en podcast eller att, att man vill berätta vissa saker liksom.
Vilken fin komplimang i så fall att jag är den första som andra vänner så blir intervjuad.
Ja, nej men det, jag tycker det är roligt. Men vi kan väl börja från starten där. Med, du är född i München.
Ja, jag brukar alltid när någon så här, var är du ifrån? Så här, är du svensk? Eller det är inte så att folk ifrågasätter huruvida jag är svensk eller inte. Men det är väl alltid så här, jag brukar slå till med det här, om jag är halvtysk, halv irländsk, bor i Sverige och min brorsa bodde ju i Nya Zeeland förut, så det var alltid så här, försöker vara så exotisk som möjligt liksom, bara genom att säga det där. Sen så känner mig ju så jävla svensk ändå, så att det där har ju bara blivit en liksom, fras som jag drar ut av någon riktig betydelse egentligen. Men jo, jag är ju född i München. Min pappa är ju tysk. Han jobbade ju på Siemens, så att han blev rundflyttad lite, så att innan jag föddes så bodde vi i Norge och det var ju där jag gjordes helt enkelt, i våra stuga och sen så flyttade vi till München där jag föddes, och sen så 3 år senare flyttade vi till Sverige.
Okej, okay. Så det, ja, jag som tänkte att vi skulle prata om hur du kom hit eller hur det blev så att dina föräldrar kom hit, men det är alltså Siemens fel, eller förtjänst
ja, jo
men och sen, du har en mamma från Irland,
ja.
Och en storebror. Din storebror är ganska mycket äldre än vad du är.
Ja, eller 5 år eller. Okay. Ni har ingen sladdis riktigt.
Nej.
Eller är man sladdis när man är 5 år yngre?
Nej, jag tror 10 eller något sånt.
Okay, ja.
Men hur var uppväxten liksom? Hade du din storebror mycket, eller var det dina föräldrar som var förebilderna, eller hur funkade? Hur såg familjekonstellationen ut liksom?
Ja, alltså jag vet inte, det är väl, jag var väldigt väldigt nära mina föräldrar när jag var liten liksom, så här. Jag gick på tyska skolan och man var väldigt så här, isolerad i sin, eller ja, i min uppväxt, och ja, men vi bodde i ett stort hus som låg ute i Sollentuna, och ingen av mina vänner bodde i närheten liksom, för jag hade ju typ bara vänner på tyska skolan förutom de enstaka från dagis liksom, och det var, jag var väl ganska, ja men så här, det var ju liksom, jag bodde i det här huset och hade liksom så här, bara mina leksaker och bara min fantasi och så här, levde i den världen liksom. Så, men samtidigt så brorsan, eftersom han var 5 år äldre, så hade han väl väldigt mycket mer utvecklade intressen och så här, mer nischade intressen än vad jag hade, och jag, ja men han var väldigt intresserad av så här fantasy och dataspel och hade liksom en väldigt specifik musiksmak, och jag menar han, jag kommer ihåg, han var väl, vad heter den här, han var så här syntare, så att han han hade ju så här massa plast i håret och så här, kunde vara, han såg lite ut som de här tvillingarna i The Matrix.
Okay. Och så här, de här albino-tvillingarna som...
Ja, men han var ju väldigt så här, eller han hade ju väldigt sin egna stil liksom, och speciellt på tyska skolan som är så här väldigt moderat skola med så här, ja men alla är väldigt uppklädda och väldigt propra liksom, så stack ju brorsan ut väldigt väldigt mycket på skolan.
Men var det någon form av hans identitetskris eller liksom hans så här tonårsuppvaknande som du fick ta del av, eller du såg att det var?
Jag vet, alltså jag menar, han fick ju, eller i och med att han var så in i dataspel så fick han ju gå om en årskurs också, för han sov, eller han var väldigt trött i skolan liksom, under lektionerna, så han somnade ganska ofta under lektionerna och fick gå om och så här, vilket förmodligen var väldigt väldigt hårt för honom liksom, men han klarade det liksom väldigt bra, men han, jag vet inte, han, alltså vi har ju alltid fått frågan liksom så här, hur, om vi har samma föräldrar, för att vi ser så himla olika ut. Och, ja, men vi har väldigt olika intressen. Nu har det börjat bli mer och mer lik liksom, men han är fortfarande så extremt kunnig inom liksom, IT och så här, något som jag ser upp till väldigt mycket, och han kan väldigt väldigt mycket. Men jag vet inte, jag har alltid så här, jag har ju sett upp till han mycket, men sen har jag också så här, vi har varit ganska distanserade från varandra på något sätt, för att vi har haft, även om det varit åldersgapet eller så här, men alltid när han hade sina vänner över så ville jag väldigt mycket hänga med dem, och jag har liksom alltid tätt mig till att få umgås med honom, för att jag så här,
Men släppte han in dig då eller blev du...
Men det var ju alltid hans vänner och hans flickvän liksom så här, som släppte in mig. Jag, liksom, de var ju de som jag ville. Mm. Eller jag såg chansen, antar jag, liksom, att få umgås med honom på något sätt genom dem. Och så här. Mm. Men jag kommer ihåg bara... Eller så här, han hade alltid så mycket så här hemlisar för sig på något sätt. Som, jag kommer ihåg någon gång så var det så här, han brukade så här låsa dörren, så var det någonting som försiggick i hans rum. Så var det någon gång när han hade... men det började så här lukta ganska udda från hans rum. Liksom, och så här, vad är det som händer? Så slut så här, fan, jag vill komma in. Så gick jag bara in. Så visade att han har byggt en... Nu höll jag på att säga bong, men han byggde en vattenpipa. Liksom, och så här, höll på hur länge som helst. Han hade köpt slangar och grejer. Så här. Och det var ju superspännande. Och då fann vi varandra där liksom, när han var så här, kolla vad jag har gjort. Liksom. Och så rökte vi vattenpipa tillsammans när vi var små. Liksom.
Hur gammal var du då?
Ja, men jag kan inte ha varit mer än så här 9-10 eller något sånt där.
Okej, okay. Men när du sa att han började låsa sin dörr och det började lukta konstigt i hans rum, då tänkte jag något helt annat. Det kanske var fler med mig, eller så är det bara jag som är sjuk. Jag vet inte
fan vad du tänker på. Mm.
Men om vi går till tyska skolan där, när du själv gick där och såg upp till din bror med dreads och plast i håret.
Ja.
Hur var du som person liksom, i skolan?
Alltså, det här är så himla konstigt, för att jag, det känns som att jag har förträngt så otroligt mycket från min skoltid.
Mm.
Om det har med så här, monotoniteten att göra av skolan, så här, det känns som att allting var bara samma sak. Eller om det faktiskt var så att det var ganska jobbigt liksom, att jag bara inte vill minnas tillbaka på den tiden. Men vad jag tror ändå är, kan vara det starkaste som jag liksom känner igen nu är liksom att jag, eller det jag liksom har en teori kring på något sätt är liksom att i och med att jag är bipolär, så hade jag, så tror jag på något sätt att så här, allting som har hänt innan min diagnos på något sätt har jag så här förkastat och så här kan inte riktigt se på det som så här en riktig upplevelse. Det här låter jättekonstigt, men
nej, jag tycker det låter ganska, eller normalt tror jag i alla fall, att man så här, när man får en diagnos som du har fått, så kan det väl vara så att det är som att ett lager lyfts, eller en ridå går upp, och att man har sett allting genom solglasögon.
Ja.
Att så här, det har alltid varit någonting där, men som man inte har kunnat sätta fingret på, och då när man kan det, så gör omgivningen, eller då ser omgivningen det också. Mm. Och då, ja, jag vet inte om det är positivt eller negativt, men jag tror att det blir annorlunda.
Ja. Nej, men jag kommer ihåg en sån här, när man gick i 3-4, så hade jag började uppleva det här med ångest överhuvudtaget. Alltså att jag började känna att det var ganska, eller saker och ting kunde vara jobbigt liksom. Innan det så har det bara varit så himla lätt och allt har varit kul liksom. Men jag började så här känna att så här, skola, jag kommer verkligen ihåg när jag gick i 4, fan jag hatade skolan. Alltså det var så jäkla jobbigt att gå i skolan. Det var så förknippat med ångest. Och bara kände så här, shit, ja, men när jag börjar 5 liksom, då kommer det liksom börja lätta. Men, och sen också med så här, det sociala, jag kände att det var, fanns sån, jag var så började bli så himla egen på något sätt, att så här, jag men alla umgicks med varandra, alltså det var inte så att jag kände mig verkligen inte mobbad, men jag hittade inte riktigt de här beröringspunkterna med andra som gjorde att jag kände mig liksom, kände gemens, alltså jag kunde umgås med dem, ha kul med dem, men jag kände inte riktigt att jag liksom passade in eller hade den här liksom samma fantasi och, eller så här, kunde leka på samma premisser som dem. Och jag menar, det här hände ju förmodligen samtidigt som jag började trolla och liksom började liksom umgås med väldigt mycket äldre människor som liksom hade väldigt starka influenser på mig om vad man ska tro och tänka och tycka liksom. Och då, det var kanske i samband med det som jag började så här disconnecta lite från folk i min egna ålder.
Mm. Men jag tänker ju så här, för jag tänkte att vi skulle gå in på det. Vi ska gå in på din bipolaritet lite senare och sådär. Men jag tänker det här med, precis som min förra gäst Carl Stanley,
ja,
så känner jag ju dig genom trolleriet.
Ja.
Eller honom kände jag ju inte alls, men jag kände till honom genom trolleriet.
Ja.
Och när började du med det? Och varför? Alltså, var det en skolgrej att du ville passa in? Eller hur kom du in i den svängen att du ville stå på en scen och underhålla folk? Liksom?
Nej, men alltså, egentligen så här, själva början var ganska enkel, men sen så blev det mer och mer kanske invecklat psykologiskt, om man nu i efterhand ska se det så. Men jag menar, från början var det egentligen bara att så här, vi hade varit i liksom Las Vegas när jag var liten, och jag hade liksom sett trollkarlar här där. Vem fascineras inte av trolleri i den åldern liksom? Mm. Men sen så hade vi sett då Joe Labero på cirkus, och det var ju hur ballt som helst liksom, när man är 8-9. Och sen så var det ju liksom bara en tävling på mjölkpaketet liksom, med Joe Labero, som när han så här utlyser en tävling, så här, skicka in ditt bästa trick och träffa Joe Labero och så här. Och det gjorde jag. Jag kommer ihåg verkligen den här morgonen när jag, liksom, jag klev upp tidigt morgonen och läste paketet, och då hade jag alltid den här timman innan mina föräldrar var klara, så här, innan vi skulle åka hemifrån, som jag satt där och liksom på mammas kontor hemma, och så här, fan, liksom började så här, hade kom på att jag skulle skicka in ett bidrag. Och då hade jag läst i någon så här smurftidning, kommer jag ihåg att det var, att ja, men ett så här jättesimpelt trick, och bara skickade, eller liksom egentligen bara skrev av tricket på papper liksom.
Du stal, som att, alltså, i början.
Ja, det är klart jag gjorde, liksom, men liksom, vem säger någon av dem som skickade in där som kom på ett eget trick.
Ja, men det var ju precis samma sak som Carl gjorde, som vi pratade om förra veckan, att så här, när han började med underhållning, då var det så här, han hade sett tal till, eller något Magnus Bettner grej.
Ja, just det.
Nät är på någon DVD, och sen så hade han bara tagit de skämten och dragit dem i skolan.
Jo, men jag kommer
ihåg, folk började komma på dem.
Det liksom var ju många trollkarlar som liksom ändå gjorde det, och jag tror ändå man ska göra det. Eller så här, jag tycker att man ska sno när man är ung, för att man ska lära sig hantverket. Och alltså, det, jag menar, hur fan ska du bli originell om du inte kan grunden liksom? Men och det tycker jag verkligen, att så här, även om det föraktades av äldre som så här pratar om liksom copyright och skit liksom, så tycker jag så här, man ska liksom inspireras och sno när man är liten, för att så här, ja, hur som helst så skickade jag in det här, och så kommer jag ihåg hur Åsa Natell, då Joe Laberos manager, ringde en dag liksom, och jag svarade ju alltid i telefon såklart, och blev helt så här till mig, och bara så här, ja, hon ville bara vara tvungna då att kolla med mamma liksom att så här, det var okej. Så går jag över telefonen och kommer ihåg att bara springer runt i huset och bara skriker av glädje, så här, shit, det, så här, någon, det händer någonting coolt i mitt liv liksom.
Och det första så här, det var starten på trolleriintresset, att du fick, ja, vann en meet and greet.
Ja, nej, ja, men ja, det, fan, nu, ja, det var ju en meet and greet, men fan, jag såg det inte som det då.
Då såg var du det då?
Nej, men det var ju en, ja, men nej, det var ju mer än en meet and greet. Det var ju, vi möttes i Scandic Malmen, så här, alla de här 5-10 kidsen, och så blev vi upphämtade med Joe Laberos limousin och blev kört till cirkus och fick en liksom rundvandring och fick liksom, ja, men jag kommer ihåg, vi gick ju ner i källaren där alla hans illusioner stod, och jag började liksom så här, det tafsa lite för mycket på hans grejer så här, tills någon till han guiden bara, nu får du sluta, eller så här, där får du inte ta liksom. Och då hade jag ju precis känt på den här låtsasfoten i en av hans, de här itudelade damen, och liksom då gick det upp för mig så här, det här är fusk liksom.
Och då kände du, det här måste jag också hålla på med.
Ja, nej, men jag kommer ihåg sen liksom, när jag började så här, jag vill verkligen hålla på med det här, hur fan gör jag? Och så här, då fanns det ju bara gula sidorna på något sätt, så här, bara sökte på allting som hade med trolleri att göra, så magi. Jag kommer ihåg när så här, jag och mamma, vi ringde verkligen till de här, ja, men allt som lät som trolleri, och det var kanske någon liksom en guldsmed eller något, alltså det var så här konstiga ställen som såklart inte, men till slut så fick vi då tag på Väsbys magiska klubb, som jag då liksom fick komma till och trolla in, och som man alltid gör med trolleriklubbarna liksom. Och det var ju en jävligt, jag var så nervös, eller då var jag nog inte så nervös, men det var ju en sån så här, wow, det finns andra människor som håller på med det här. Det var så himla så här, nu, ja, men jag började verkligen hitta min sfär på något sätt, att så här, de här människorna delar man så himla mycket med, och jag började hitta de här beröringspunkterna som jag saknade hos folk i skolan liksom.
Men jag tänker då, när du sen började göra det här, för jag minns ju i alla fall hur jag själv var när jag började med det, att så här, man ville vara någon i skolan, eller när man gjorde det i skolan så fick man cred för det liksom.
man fick beröm eller så. Och då, och då ville man, det, här, det var då liksom bekräftelsehovet på något sätt föddes liksom. Att man ville stå i centrum och så här. Var det någonting som du upplevde också?
Alltså jag vet inte, jag tror att jag fick så mycket mer bekräftelse av de alltså i trollerivärlden liksom. Och jag kommer ihåg så här, jag kunde göra något så här riktigt cool trick liksom, men det uppskattades inte på samma sätt som det gjorde i trollerivärlden liksom. Att så här, så jag kommer ihåg så här, jag trollade ju ett par gånger i skolan, men det var ju, men det gav mig inte samma liksom, jag fick inte samma respons från folk i klassen liksom av det. Så att jag drevs inte av att egentligen av bekräftelsebehovet i skolan. Nej. Utan det var mycket mer i trollerisfären, för där var jag ju så himla lillgammal och så himla söt och så alltså jag var ju så otroligt kortväxt, så att jag, folk var ju helt så här, hur fan kan du vara så här duktig när du är så liten, tänk om jag hade varit där när jag var i din ålder liksom så här. Och det drev mig som fan liksom, och satte ju också en väldigt väldigt press på mig liksom, att så här, att leverera, vilket också, ja men det var ju det som till slut ledde till att jag slutade med det på något sätt, för att jag byggde en sån enorm press på mig liksom, när man, ja men jag tävlade ju varje år i svenska och nordiska mästerskapen i massa såna här tävlingar, och jag tyckte det var svinkul att tävla, men jag, liksom jag kommer ihåg så här, inför tävlingarna så var det verkligen att jag hemma på morgonen så satt jag och spydde på toaletten av nervositet, för att det var så jäkla jobbigt.
Fan. Om vi ska gå in på bipolariteten och den psykiska ohälsan lite så.
Ja.
Så, för jag lärde ju känna dig när, ja, vad var jag? 12. Ja. Du var 13. Vi gick ju på samma trolleriklubb då.
Ja.
Svensk magisk cirkel. Det låter ju som att man skojar när man pratar om det. Ja, att det finns trolleriklubbar, ja, och föreningar. Hårt, liksom. Ja, det är så sjukt. Men där i alla fall så var det ju... Hade du haft så här stora manier innan?
Nej, jag tror att jag vet vad du syftar på. Liksom, det var ju...
För jag vet att jag var med en gång när det liksom uppdagades på riktigt. Men hur hade du innan det, alltså i ditt liv, innan vi träffades? Hur har du upplevt din... Har du upplevt den här bipolariteten tidigare?
Ja, men vi kan väl bara börja med så här, eller så här, för de som lyssnar som inte har 100% koll på vad bipolaritet är, så är det liksom så här, allas humör går ju upp och ner som så här, för normala personer. Men när man är bipolär så möter man pol, alltså då går man väldigt högt, alltså väldigt, väldigt högt i humöret och väldigt, väldigt lågt i humöret. Och det kan hålla i sig under väldigt långa perioder, både upp och ner liksom.
Och bipolaritet kallades ju förut för
manodepressivitet. Ja,
precis.
Men det är svårt för mig att se, riktigt säga om jag var, hade haft någon mani eller, alltså depression kanske, men inte någonting utöver det vanliga liksom, innan min diagnos liksom. Och jag tror att det är ganska ovanligt att man har riktiga så här manier som håller i sig längre tid när man är liksom så pass ung som jag var då. Men jag kommer ihåg, det var väl, om man, ja, nu kommer vi in på det här liksom, men det var när jag var 14-15 där någonstans som det började, som jag blev manisk första gången. Och då jag tror den episoden som du tänker på är när jag hade haft en väldigt, det här var i februari eller januari februari som jag började gå upp i varv väldigt mycket, för att jag, det var väldigt mycket som hände och jag hade väldigt mycket inspiration och det var väldigt kul i livet liksom. Jag hade startat ett band och det var liksom inte, ja, men det är ju väldigt mycket kvantitet och väldigt lite kvalitet i det här, men så fort det finns en, eller man, jag såg möjligheter i någonting, så liksom vill jag fullfölja de här möjligheterna och såg liksom inga hinder i någonting, utan allt var bara möjligheter, och så liksom greppade jag i så mycket jag kunde liksom. Och det som hände då var väl att jag kom in på något sånt trollerimöte och var helt uppe i varv. Jag hade precis startat band och jag hade en möjlighet att så här, spela någonstans i Paris liksom, där min kompis skulle flytta till, och det var liksom så här, ja, men vi var ju precis i uppstarten och hade liksom inte alls gjort någonting vettigt, men jag var så uppe i den här fantasin kring att så här,
vi har ett band liksom, och det var så coolt i den åldern liksom, att så här, ja, och jag var ju trummis och tyckte att jag skulle sjunga för att ingen av de andra killarna kunde det liksom, och då ja, men det var en sån, jag skulle göra allt liksom, och bara så här, jag kommer ihåg något rep som vi hade och jag stod och så här rattade i gitarristens liksom spakar och han blev liksom vansinnig för att jag tog mig frihet och rattade i hans spakar, och det är mycket så här, jag bara trodde att jag kunde så mycket det, och jag kommer ihåg framförallt en grej som det var ju runt Alla hjärtans dag som jag hade fått för mig att jag ville liksom, jag ifrågasatte det här med kärlek liksom, vad är kärlek för någonting och så här, kan man känna eller kan man skapa känslan av kärlek liksom, är det någonting som man bara får, och det kändes så liksom, jag hade ju aldrig varit kär innan det, och jag tänkte liksom så här, jag kanske kan manipulera mig själv till att vara kär. Och då var det liksom då en tjej i klassen som jag tyckte, hon var liksom söt och var förtjust i henne, men jag liksom var inte kär i henne, men jag tänkte så här, perfekt, jag ska bli kär i den här tjejen. Och jag ska liksom bjuda ut henne, och jag ska även få henne att bli kär i mig liksom, och bara verkligen så här maximera det här till att verkligen så här gå all in. Och så var det ju Alla hjärtans dag som kom, och jag verkligen uppvaktade henne på enligt konstens alla regler och bjöd ut henne på middag, och vi på vägen då till den här middagen så kom jag och vi gick ner i en så här, vid Odenplan finns det någon så här vinaffär, fast de säljer ju inte vin för det får man ju bara göra på Systembolaget, men det var liksom en sak som jag inte riktigt hade caught on till när jag var 15 liksom. Så jag gick ner där och kollade bland annat, det var ju bara massa vinartiljer liksom, vinglas och prylar liksom,
öppnare och
ja, men så stod jag där och var så himla lillgammal och skulle liksom diskutera viner med den här försäljaren, och
ja, men det låter som ett väldigt maniskt beteende.
Ja gud, alltså. för det som är spännande med det här är ju liksom att när man är manisk så diskussionsförmågan och så här sättet att kunna ta informationen med, från den som man diskuterar med och bara omvandla den och göra massa så här outspacade antaganden som liksom de är, alltså det är, eftersom man gissar sig fram, eller jag gissade mig fram till så himla mycket som jag gjorde antaganden kring, jag menar det är ju, förmodligen så var de inte sanna liksom, eller många saker var inte sanna, men eftersom jag gjorde tillräckligt många gissningar så var det ju något av det som var sant liksom, som när jag då diskuterade med den här vinkännaren så lät det plötsligt som att jag kunde jättemycket kring vin.
Men
förmodligen enligt mig själv.
Ja, precis. Liksom. Det är det jag tänker. Ja. Det kanske var så att det var du som uppfattade dina egna meningar som att det gick in och att du kanske inte tog deras minspel på rätt sätt. Eller att...
Ja, absolut. Alltså, så här, men jag är, eftersom jag då i det läget är på en sån high så tar jag kanske inte in riktigt allt. Även om jag tycker att jag verkligen tar in mer än allt liksom, så känns det verkligen som att säga shit vad jag kan saker, fast när jag bara gissar och antar liksom.
Men det var på det här trollerimötet då som jag pratade om tidigare, det var väl efter det som du blev inlagd första gången?
Ja, det var väl där i den svängen, alltså det var ju liksom under kanske en månads eller lite mer kanske som jag verkligen gick upp jättemycket varv, och jag skulle verkligen kunna prata i timmar om allting som hände, men det var ju liksom, ja, men jag var verkligen, jag gled verkligen på så mycket, och så här, jag kunde liksom plötsligt hamna i en dispyt med hela min klass liksom, och så här, alla verkligen så här, jag tog matchen med hela klassen och bara så här, alla var emot mig, men jag bara för att jag tyckte att det var så kul att diskutera bara så här liksom, pepprade iväg liksom mina argument hit och dit och bara liksom stod, och jag kommer ihåg jag diskuterade då med en lärare som bara försökte säga till mig, och så tog jag det liksom lugnt och bara så här verkligen bara malde ner tills hon till slut började gråta, och liksom jag gick igång på det på ett sånt sjukt sätt liksom. Och jag förväntar mig inte att alla ska så här förstå riktigt eller kunna relatera till det, för att det är ju ändå ett sjukt tillstånd liksom. Men i min värld då, när man är manisk, så är ju det, alltså det är en sån drog att må så bra. Mm. Och det är väl det som, när jag då var inlagd till slut, som ju var att att få förklarat för en att du är sjuk när jag mår så bra. Det är så ogreppbart på något sätt. Mm. Men det som är insikten till slut är väl att så här, jag mådde så pass bra att folk omkring mig mådde dåligt av det.
Ja, men precis. Men fick du den insikten när du tryckte ner den här läraren så att hon började gråta? För det kanske...
Nej, jag fick det ju definitivt inte då på plats. Nej. Då var det ju bara en vinst liksom, att säga jag vann diskussionen.
Okay. Det låter väldigt osympatiskt.
Ja, gud ja. Alltså, jag har ju haft lite hypomanier och så här sen dess. Men jag har ju aldrig varit så osympatisk som jag var då. Nej. Men då är man ju också så här mitt inne i tonåren och så här väldigt... Ja, men det är ju så här, att bråka är ju liksom life hur som helst när man är tonåring liksom. Men för mig var det verkligen, det kändes som en sån makt jag hade liksom, att bara så här kunna krossa folk liksom. Och oavsett om jag visste att jag skulle förlora diskussionen, så kunde jag vinna på att jag visste det, alltså så här, på ett jättekonstigt sätt. Och det, jag bara vände allting hela tiden. Och så här blev jag kunde liksom fokusera min alltså hur pass provocerad jag blev, så här, jag behövde inte bli upprörd, utan jag kunde bara säga nej, nu blir jag jättelugn. Medan den andra personen blev jätteprovocerad av att jag blir det.
Men berätta lite om hur det var när du blev inlagd, och den biten, det är väl en historia i sig, och det är någonting som jag också vet att du ville, när vi hade 150 kilo podcast, ville prata om.
Ja.
Men vi kom aldrig riktigt runt det. Vi har pratat om din bipolaritet och så, men inte riktigt om tiden som du var inlagd och hur det tog på dig. Och vi har inte pratat om det heller, alltså privat.
Du har inte det?
Nej, alltså jag är ju bara... Jag tror att det kan uppfattas av vissa lyssnare som att jag ställer frågor till en kompis som jag borde veta svaret på. Men jag är genuint intresserad och jag vill verkligen veta det.
Nej, men jag tror så här, det känns som att jag berättat för så himla många om det här. Men sen så, för det tar ju ändå en stund liksom att så här gå igenom hela den grejen. Och nu är jag ju i risk där för att så som jag berättade nu kommer folk bara shit, what a lunatic liksom. Och och det är väl därför jag också vill ta mig tiden att berätta om det på ett rättfärdigt sätt. Liksom. Men det var väl liksom att jag mådde som en kung perioden innan, och jag kände liksom, periodvis trodde jag att jag var den utvalde, liksom, att jag var Jesus. Jag började så här maniskt anteckna i papper, och när det tog slut så började jag anteckna på liksom folden omkring, och så här, började liksom måla överallt, och så här, jag hade såna insikter, trodde jag, som gjorde att jag bara så här, agar. Sen började bråka jättemycket med mina föräldrar, framförallt min pappa. Och,
vad handlade det om?
Ja, men alltså, det var ju bara en ganska allmän diskussion, men jag ville ju så här trigga igång diskussionen och så här, och sen så började vi bråka om det, sen så blev det så otroligt upphetsat, och det började handla om så här, huruvida han ställde sig över mig eller jag ställde mig över honom och så här, i diskussionen, och så började jag verkligen så här dra det till en sån här extremer där jag liksom bara började hota med och så här hoppa från balkongen, och det var en extremt galen diskussion liksom. Sen så, och jag sov ju verkligen ingenting under de nätterna, vilket är liksom så här ett klassisk trigger till att verkligen gå upp i totalt i varv. Men det som hände var väl så här, det var väl en lördag eller något sånt där som jag hade den här diskussionen eller det här bråket, och jag då söndag morgon så ringde ju då pappa till liksom till barn- och ungdomspsykiatrin och ville ha hjälp liksom. Och då körde vi dit på morgonen. Det var ju liksom, det var inte bara att köra dit, det var ju rabalder kring det också. Jag var ju så himla så här, jag kommer ihåg bara så här, jag kommer ihåg att jag bytte kläder 10 gånger för att jag skulle vara rätt klädd, eller så skulle jag vara så här jätteprovocerande klädd och tog på mig så här peruk och var så här bara galen liksom. Och ja, men så åkte vi dit då, och jag kom in på den här akutmottagningen då, så satt vi oss i ett rum, och jag började direkt liksom analysera allting med så här, hur många stolar är i rummet, och det är 2 mer än vad vi är, och liksom, och det är något jack
gick i väggen och började så här, men vi är på psyket, det är, här har hänt det här och här och här liksom, och började liksom direkt konspirera kring att men bakom gardinen här så är det ett torkat löv och det ligger där för att man ska ta upp det och krossa det och smula det. Alltså det så här, jag hade massa så här konstiga idéer kring allt liksom, och det här var ju verkligen, alltså under hela min vistelse på psykmottagningen så hade jag ju konspirationsteori kring allt, alltså allt som fanns där. Och det var ju direkt liksom att de fattade ju väldigt, väldigt snabbt att jag var bipolär, liksom, att jag var manisk. Och jag hade ju aldrig hört talas om bipolaritet och bara så här bipolaritet. Direkt gör ett antagande kring så här, två polar kompisar. Jag har ju massa kompisar, det hör du på. Och så här.
Men jag tänker, men kan man vara, får man alltid diagnosen bipolär om man även om man bara är manisk? Eller kan man få hypermani som en egen diagnos? Jag kan inte. Det är för dåligt insatt.
Jag tror nog att det är så. För att man kan inte bara vara manisk, för att man förbrukar så mycket endorfiner liksom, så att till slut så kommer man ju behöva må dåligt av det. Liksom.
Ja, och dopamin som frilöses och sånt.
Ja, eller vad det nu är. Men jag kommer ihåg då, så jag var ju så pass upp i varv så att jag till slut så ville jag då fly därifrån, för att jag trodde ju att alla brandvarnare, det fanns liksom flera brandvarnare i samma rum, och trodde att det var övervakningskameror och liksom allt det här. Och så jag ville ju fly därifrån, och så var ju dörrarna låsta och jag började ringa på polisen och så här, de låser in mig och liksom allt där. Och så att jag gick ju då ner, eller liksom försökte fly genom någon källar, liksom det snodd nycklar till skåp, alltså det bara spårade ur. Till slut så lyckades de få tag på mig och gav mig lugnande, och jag trodde att jag skulle kunna så här vara någon James Bond och kunna så här
trycka undan.
Jag vet inte. Men så det, nej, men det slutade med att jag somnade in då, och så vaknade jag liksom 17 timmar senare på ett ställe jag aldrig varit på, i en säng, och bara liksom hör ett samtal utanför rummet och så här, fan är det som pågår? Och jag börjar ju direkt så här analysera och utforska det här rummet och så här. Och då ligger jag ju då på, vad heter det, dygnet runt mottagningen liksom, på barn- och ungdomspsykiatrin liksom, i vår egen så här halvlägenhet typ. Och då började jag så här kolla runt, och bakom sängen då låg det ett spelkort då. Och ett spelkort för mig som håller på med trolleri är väldigt liksom symboliskt, och det är liksom, för mig var det ju omöjligt att det var en slump liksom. Och det sjuka var ju då att på baksidan av det här spelkortet, och det här är ju jättekonstigt att de har på en psykiatri liksom, det var liksom en så här Aftonbladet löpsedel som det stod så här: de blev galna på ön.
Vad fan?
Ja, men det var någon sån här Robinson-deltagare löpsedel eller vad man säger, men det var det som var själva baksidan av kortet. Och sen några dagar senare så jag hittade de här korten överallt på hela mottagningen, så här enskilda liksom, inte en kortlek utan så här enskilda kort som var, det var liksom så upplagt för de här mystiska symbolerna som var utplacerade för att jag skulle hitta de tankegångarna. Men då så hittade jag då ett kort några dagar senare som ön på, alltså de blev galna på ön var utstruket, och så stod det de blev galna på Saska. Och jag bara, shit, det här är någon så här...
Och Saska var där du var då, eller?
Ja, men det var det jag försökte se henne, men jag trodde ju Saska var någon så här, fan, någon planet någon annanstans, liksom. För jag trodde ju att jag var i The Matrix på något sätt, för att så här, grejen var, när man kollade ut i fönstret, det var ju så här, vad heter det, betongglas eller vad det var, som var... Jag hade ju utsikten då från Södersjukhuset liksom mot Globen på något sätt, och så här... Och Globen såg sig inte likt ut genom det fönstret, och det, när man kollade lite från olika perspektiv så skiftade saker, och jag trodde att allting utanför fönstret var ju inte verklighet, och jag fick ju inte gå ut såklart. Jag hade ju inte någon permission såklart de första 2 veckorna, och jag trodde ju att jag var så här totalt in the matrix, att så här, allting utanför är bara fake, eller Truman Show kanske är en bättre jämförelse liksom.
Truman Show, men jag känner att det du berättar nu är väldigt likt så här Shutter Island grejen, att så här, ett psykhem där en patient ska
ja. Ja, ta sig, ja, men Chuck Riley för mig var ju bara så det där. Men nej, men och, jag menar, det var ju, alltså, det var så mycket saker som hände på det här, och jag trodde ju fortfarande att alla som var inlagda där var skådespelare emot mig och så här, och skötarna som för övrigt var jättebra, men det var allting de sa trodde jag var så här, koder, och det var ju en av skötarna som var, han var stammade ganska mycket, och jag trodde att han liksom kommunicerade med liksom de som lyssnade om mig på något sätt. Och en ganska sjuk sak när man börjar, för jag började äta litium då, jag vet inte om det är just litium som det här är en sideffekt av, men när man är mani så är så här, dels så tiden börjar få en helt annan, alltså jag får en helt annan upplevelse av tiden, så det fanns ju en stor klocka i korridoren då, så när jag tittar ut på klockan och så kollar jag då, enligt vad jag tyckte 5 minuter senare, så har det gått flera timmar enligt den här klockan, och det var ju ett bevis för mig att allting var liksom konspirerat och dygnen gick fortare och så här. Och en annan sak var ju sen när man kollade på film, så fick jag en sån här sjuk upplevelse av att jag kunde förutse allting som hände i filmerna, eller snarare att jag kunde styra det som skulle hända i filmerna. Så jag kommer ihåg att jag såg någon sån här, nu kommer jag inte ihåg vad filmen hette, men jag bara, nu ska det explodera, och 2 sekunder senare så bara bam, så exploderar det så här. Och det var en så här jätteabsurd upplevelse. Ja, men det fanns ju så här tv-spel och grejer, och jag fick ju för mig att jag spelade mot min brorsa, och jag trodde att han satt i någon rum bredvid, och det, massa såna konstiga upplevelser. Men en av de märkligaste upplevelserna var att en av dem som var inlagda där var ju, hans pappa var på besök ganska ofta, vilket mina föräldrar också var såklart, men den här pappan satt liksom, de var väldigt tysta, han och hans son, de pratade väldigt lite, men han brukade sitta i mitten av den här korridoren på en stol då, och läste ekonomidelen, alltså bara för mig, alltså de här, det var bara siffror som man kollade på, så här lite då och då så kunde han så här ringa in 4 siffror bara så här, och så fortsatte han läsa, och det var så här för mig helt så här. Jag fick ju fantasin kring att han var liksom the architect i The Matrix och bara så här styrde allting, för att han var så himla, han hade en sån pondus, för att han sa aldrig någonting, han satt bara där och var så dominant på något sätt. Så att jag, i och med att jag åt de här litiumtabletterna, så en biverkning att man får i början en metallsmak i munnen, så jag trodde ju de började, försökte styra mig genom magnetism liksom, alltså. Så jag trodde att alltså hela det här, de här lokalerna var liksom ett rutnät av magnetiska strömmar liksom, så att de kände av exakt var jag var någonstans, så att jag kunde, så jag försökte ju då börja fucka med den här arkitekten då genom att ta så här jättetunga steg, och jag trodde att allting var så här i hans huvud liksom, så att säga. Och det sjuka var då, mitt bevis på att det faktiskt var det här med magnetism var att jag stod väldigt nära en pelare en gång, så var det då plötsligt en dörr som öppnades, och precis då så kändes det som att jag bara drogs mot den här pelaren, och då fick jag liksom en uppspräckt läpp, och liksom det är klart att det inte var så, men så här, men jag trodde så här, magnetism hade brutits, så det blev så här, ja. Och jag menar, jag låter ju såklart like a lunatic nu när jag berättar det här, men jag menar, det här var ju paranoida tankar och väldigt mycket så här. Det var en väldigt, väldigt sjuk upplevelse. Men,
ja, men det är klart.
Alltså det var en sån jäkla konstig upplevelse då när jag fick min första permission. Liksom. Alltså, jag har levt i den här totala, alltså, övertygelsen om att allting är en hoax liksom, runt mig. Och jag har fått så lite svar för att jag inte riktigt velat fråga kring saker och så vidare. Men när jag fick gå ut då första gången, och då var ju det här, då promenerade vi runt i Tantelunden, och jag hade aldrig varit i Tantelunden där, så en massa så här dvärghus och så här konstiga, jag bara, vad fan är det? Nej, men då började jag var ganska snurrig liksom, och började så här till slut förstå att så här, shit, fan, det är nog på rikt, eller så här, det började dawn on me att så här, det här är på riktigt liksom, det här,
att det är du,
det är jag, och jag är i den riktiga världen liksom, och så här. Och det, ja,
tog det hårt på dig då?
Nej, men för, ja, men fatta att du har levt i en helt annan värld i 2-3 veckor. Och ja, men så här, eller snarare att du vaknar upp nu och förstår att den världen du har levt i inte är den du tror. Det var jättesvårt, och jag greppade ju tag i allting som jag fortfarande kunde, eller alla mina teorier bara, men du måste ju vara här. Men så fick jag ju så fruktansvärt dåligt samvete såklart, för att jag hade ju trott att alla de här andra patienterna var skådespelare. Och det är så här, ja, men det var någon tjej som liksom hade hoppat från en bro och liksom hade skadat sig som fan, och jag hade ju bara dismissat allt där liksom, men, och trott att liksom det var
hittepå
och det, ja, men, och
bra skådespel.
Ja. Och sånt där kan jag fortfarande lite gro mig över, att så här, fan.
Men när du blev frisk sen så kom du ut, och sen, eftersom du hade varit så manisk, slog det tillbaka sen i en depression då? Eller kom
Nej,
det...
men alltså det var ju i alla fall ett halvår, nästan ett helt år, som jag genom medicineringen bara var... Så jag kände ingenting. Alltså jag var inte glad, jag var inte ledsen. Jag bara var, hade ingen som helst relation, eller så här, fick ingen glädje av någonting. Okay. Det var nog en av de jobbigare perioderna i mitt liv. Liksom. Så här, eller det var liksom inte jobbigt heller, utan det var bara så här, det var bara slöseri med tid. Liksom. Och jag tror att som bipolär så får man ju smak av de extremiteterna liksom. Och det är ju som med droger liksom. När man har upplevt någonting fantastiskt, då är ju allting som inte är i närheten bara tråkigt liksom. och så levde jag liksom ett år av att inte känna mig kreativ och inte få något utspel för starkare känslor liksom.
Men har du haft några depressioner?
Ja, alltså gud, jag... Det var ju, eller fram till några år sedan, som jag bara säger, men jag har bara varit manisk liksom. Men jag har absolut haft depressioner, och det är det som är så himla svårt med manin liksom, med bipolariteten, är att så här, jag identifierar mig så mycket med bipolariteten.
Okay.
Som gör att jag, alltså jag tycker att jag är jag när jag är lite uppåt. Jag är ovanför det normala. Och jag känner mig så långt ifrån mig själv när jag är liksom deprimerad. Så att jag bygger ju min självbild på att vara, eller har byggt min självbild på att vara där uppe. Och vilket är väldigt svårt liksom, och dåligt för mig liksom, att jag, när jag är där nere så känner jag mig inte som mig själv, och allting som, och det gör att jag får en väldigt, väldigt dålig självbild, och vilket ökar på depressionen såklart, och vilket inte alls gör det bra. Men ja, gud, jag har ju absolut varit deprimerad. Och väldigt mycket så till och med.
Hur har det tätt sig då? Eller liksom hur, för du har ju den här extrema toppen. Hur långt ner på skalan har du varit liksom? Vad var det som hjälpte dig därifrån sen?
Alltså jag önskar att det skulle kunna finnas någonting som verkligen hjälpte mig därifrån. Men jag, alltså eller så här, hur långt ner har jag varit? det är såklart så jävla subjektivt liksom, för att när man är där nere känner man ju att så här, jag är på botten hur som helst. Men jag tror att så här, jag har nog bara vid så här, 2-3 tillfällen känt att så här, nu är jag nere på botten liksom.
Har du haft självmordstanken någon gång?
Ja, gud ja.
Okay.
Det har jag verkligen. Men det är ju ingenting som jag liksom aktivt planerat för.
Nej.
Så pass resonlig har jag kunnat vara liksom. Men i det, jag tror att men jag har velat begå självmord ganska många gånger, men jag har aldrig kunnat förmå mig själv att tänka klart om tankarna, för att jag har för mycket människor som tycker om mig liksom.
Men det är, du ska ju veta det, att du har alla runt omkring dig som älskar dig. Liksom.
Ja, nej men gud.
Men jag blir bara så här själv. Jag vet inte riktigt hur man ska.
Ja, men det är ett jättesvårt ämne, eller en jättesvår fråga att ställa också. Så här, har du haft självmordstankar? Ja. Och hur fan svarar man på det?
Men jag blir bara så nyfiken. Jag kan inte hjälpa
mig. Hur hade jag velat begå självmord? Är det
nej, det ska vi verkligen inte gå in på. Det är bara... Däremot så här...
Fast är det inte det man vill veta då? Tror du inte lyssnare bara, nu fan Jocke att du inte grävde djupare? Eller är det du som inte klarar av att ställa frågan?
Jag tror det är nog båda. Att jag ser det som irrelevant. Men det kan också vara så att eftersom att jag känner dig så vill jag inte veta.
Ja.
Och det kanske gör mig till en jävig... oobjektiv intervjuare. Så det kanske blir dåligt. Men vill du berätta något så får du. Nej, alltså, det är ditt forum.
Oh, nej,
jag, men jag är inte, alltså, jag vill ju ställa frågor som jag är intresserad av. Och det, om du, att du har varit, att du har varit eller haft självmordstankar, det intresserar mig väldigt mycket.
Ja, men så här,
jag kan väl... eller vilket tillvägagångssätt, det rör mig inte i ryggen. Ja. För det är bara hemskt, tycker jag.
Ja, men absolut. Ja, men jag kan bara kommentera på att jag... Sen jag var i Australien i våras och gjorde praktik där, så räddade jag ju livet på en tjej som försökte begå självmord.
Ja, precis.
Och det satte ju jättemycket perspektiv på det, liksom, att så här, jag känner inte den här personen överhuvudtaget, men jag vill, alltså oavsett så vill jag inte att hon ska dö.
Nej.
Såklart, men det blev så väldigt, väldigt påtagligt för mig, liksom, att så här, gud, tänk om hon hade hoppat framför mig. Det hade ju satt mig som inte ens känner henne, hade det ärrat mig för livet. Och tänk då de som faktiskt känner henne. Så att, ja, jag men så här, det är, jag men jag så egoistiskt är jag inte att jag skulle utsätta någon för det.
Det är bra.
Även om det skulle vara så fruktansvärt skönt att bara få, för att säga, jag kommer ju ändå dö en vacker dag.
Fast ja,
och så här, och mitt liv kommer ändå att i slutändan ha varit helt meningslöst. Alltså så här, för...
då tänker du bara på ett kosmiskt plan. Ditt liv är ju inte meningslöst om du ser det för den kärlek du sprider eller den kärlek du får av andra. Alltså om du ställer det till relation till vilka människor du berör i ditt liv.
Jo, men jag ser det ju inte... ett kosmiskt plan att så här,
ja, men för... Men du kan inte se alla frågor i ett, alltså, man kan inte se de sakerna i ett kosmiskt plan, för då skulle man ju bara, ja, då är det ju ingen mening med någonting.
Nej, precis.
Då är det bara skit i det.
Ja, men exakt, men försök att resonera så när du är alltså när du är djupt deprimerad. Ja. Då blir det ju väldigt lätt att man bara så här, det har ju ingen betydelse.
Ja.
Men jag förstår ju såklart, alltså, så här.
Du vet ju själv att du har ett egenvärde, liksom.
No.
Men ska vi klättra upp för den här stegen lite i ämne att prata om,
ja,
lite glädje. Men jag tycker det är intressant det här. Eller jag vill hålla kvar med vid det lite till. Men inte kanske just det allra mörkaste. Men däremot så skulle jag vilja veta hur du ställer dig till att dina föräldrar tog initiativet att lägga in dig. Och så här, var, i början, var du arg på dem? Eller liksom,
ja, men jag trodde ju de
att
var
de backstabbade dig.
Liksom. Ja, gud, det trodde jag definitivt. Att de var hela... Det var liksom deras uppsåt att sätta dit mig. Och de har planerat det här i åratal. Liksom att, du vet, nu hemska tankar jag hade kring liksom, mina föräldrar. Och...
Men hur kom du tillbaka? För ni har väl ganska bra kontakt idag, vad jag förstår.
Ja, ja, men det har vi nog. Liksom.
Och hur hittade du... Typ, för det, den tilliten...
Ja, men alltså, det kom ju tillbaka bryts väldigt fort. Alltså, verkligen. Det, okay. Jag menar, jag bara liksom några månader senare så var jag ju otroligt tacksam för att de la in mig så tidigt ändå. För jag menar, tänk om det hade hänt i äldre år när jag kanske liksom inte har bott hemma och så här, liksom inte haft det sociala nät eller liksom nätet att falla på liksom. Så att, jag menar, det hade ju kunnat varit så fruktansvärt mycket värre, även om, jag menar, det var ju det som hände nu i Australien, där jag också, där jag blev inlagd nu nästan 10 år senare.
Jag tänkte att vi skulle gå dit nu efter det här, att vi ska prata, eftersom att det här är en återförening av 150 kilo podcast.
Ja.
Och vi gjorde ju inget avslutningsavsnitt.
Nej.
Vi släppte avsnitt 85.
Ja.
Spelade in avsnitt 86. Ja. Och under den inspelningen så, eller efter den inspelningen var det väl egentligen.
Ja.
Så fick du ett maniskt sammanbrott igen.
Jo, men jag hade, så vi spelade in det avsnittet och efter avsnittet så var jag väldigt, eller så började vi bråka helt enkelt.
Ja, men precis. Vi började väl liksom tjafsa i stort om allt möjligt där.
Ja.
Och sen så blev det ju ingen mer podd efter det liksom.
Och jag menar, och jag tror, eller det var ju egentligen anledningen var ju för att jag blev inlagd efter det liksom. Det var den helgen där så blev jag väldigt väldigt manisk och liksom sov inte hemma. Jag sov i en park och det var väldigt så här, jag var ute på den här Pride-paraden och jag liksom hade sminkat upp mig och rakat allt hår på både skallen och på hela kroppen och så här, väldigt livsförändrande saker liksom, som jag så här, ja men liksom hela den här friheten är att jag är på en, jag hade liksom inte det sociala nätet att falla tillbaka på som jag hade när jag var 14-15. Men den här gången så var jag liksom på andra sidan jordklotet och jag hade väldigt många väldigt ytliga kontakter, men det var inte de som så här ringer och verkligen hör av sig och bryr sig om att jag är där jag är eller whatever liksom. Men det blev en väldigt, ja men jag kände att jag kunde förnya mig själv totalt och kunde bli en helt ny människa. Vid ett tillfälle så ville jag till och med iscensätta ett självmord för att kunna liksom, för jag hade av någon anledning så hade jag en kompis lägg liksom, som jag var väldigt lik, så jag ville liksom ta över hans personlighet liksom, och det, alltså det bara spårade ur.
Ja, men man hör ju att det här, det som vi pratade om i din tidigare mani då,
ja,
att det är samma saker som kommer, samma tankar, samma mönster som kommer tillbaka.
Men jag tror att det är viktigt också för folk att förstå att så här, det är en verklighet man är i. En som kanske inte motsvarar andras verklighet, men det är inte så att jag lägger på, jag vill att det ska vara så här, utan det är så för mig. Det är min upplevelse utav saker. Och eller så här, jag kan ifrågasätta det 100 gånger, men jag kommer alltid komma tillbaka till att saker är som jag upplever det. Och det är någonting på ett så här, rent filosofiskt plan som jag tycker är jättespännande, att så här, folks upplevelse är vad de är oavsett hur de relaterar till andra. För man kommer alltid komma tillbaka till hur man själv upplever saker.
Absolut.
Det var egentligen därför jag, eller då på måndag kom jag inte in på kontoret för att jag sprang runt och härjade med en sån här Oculus Rift på stan och liksom, ja, vi behöver inte gå in på hela den historien, men det var väldigt extremt på många olika plan liksom, och liksom folk blev väldigt bekymrade av mig såklart för att jag inte, min mobil var stängd och folk ringde dig och det var liksom väldigt många av mina vänner som blev engagerade i det här, vilket är ju jättefint liksom.
Men du, när du blev inlagd där, var det du som la in dig själv då?
Ja, det var det faktiskt. Jag insåg att jag, nu är det för mycket liksom, efter ett väldigt, väldigt fint samtal med en kollega liksom, som också är svensk, som har gått på Hyper Island som jag har gått på, som kom och så här, mötte upp mig på kvällen och var extrem, alltså han var så otroligt odömande och bara lyssnade på mig, och till slut när jag insåg att jag shit, nu har det gått för långt liksom, så bara, eller han frågade bara, men har det här hänt förut? Eller har det här hänt förut? Och jag bara, och då la jag in mig själv, bara såg mönstret och direkt bara, fan, jag måste nog lägga in mig själv.
Men det måste ju vara en jävla skön insikt där och då liksom. Att inte en skön insikt att det händer igen, men en skön insikt att du kan ta det beslutet själv, att du tar det själv liksom.
Ja. Ja, gud, det hade ju varit mycket jobbigare att bli tvångsomhändertagen eller whatever liksom, men ja, men det var ju liksom sömnbristen som var den huvudsakliga anledningen där liksom, och det är ju det jag kan gå tillbaka och ångra mig kring, att så här, vad fan, att jag inte bara gick och la mig liksom.
Ja, men det är lätt att vara efterklok. Du identifierar dig en del med bipolariteten.
Ja.
Som du berättade förut. Skulle du kunna ha levt utan den här, eller hade du velat leva utan den?
Alltså för ett tag sedan så hade jag definitivt sagt nej, för att jag ändå vill uppleva uppe och nere. Men nu känner jag verkligen att det vore, alltså så här, för att jag vill ha en stabilitet i mitt liv där jag inte behöver utsätta folk omkring mig eller behöver riskera ett jobb kanske, eller liksom ekonomi och så vidare, utan jag skulle bara vilja ha en sån, en säkerhet i att jag inte kommer att spåra ur liksom. Vilket jag definitivt kan ha liksom, bara jag sköter mig själv och liksom sover ordentligt och tar min medicin och så vidare. Men ja, men det är samtidigt så fan, det är ju, eftersom jag är en kreativ människa och jag liksom jobbar som kreatör nu, så är det liksom att jag, det är någonting som jag, det är ändå en viss tillgång, såklart.
Tycker du att jag har varit dålig på att fråga om ditt jobb och vem, hur det är med dig och sådär? Allt sånt som vi pratar om i vanliga fall och som vi hade.
Det här, men jag förstår ju ditt perspektiv. Det här är ju inte, det som du vill höra.
Ja, precis, men det här är ju inte 150 kilo podcast. Mm. Det här är ju en intervjupodd där jag porträtterar dig. Och en stor del är ju bipolariteten, som också är en stor del av det som jag tycker är väldigt intressant att prata om. Och som jag inte vet om dig. Och det är väl just därför jag har gått in mycket på det.
Ja, men jag tror så här, det här är ett porträtt av min bipolaritet.
Okay.
Kanske snarare än av hela mig.
Men då kanske man ska, du får väl gästa podden fler gånger då?
Ja. Jävla.
Jo, men vem borde jag intervjua här, tycker du?
Jag skulle i ett sånt här format tycka att det vore jävligt spännande att intervjua Clara Henry.
Mm.
För att jag tror att hon har, ja, men jag vill se mer än bara det spexiga från henne.
Mm.
Jag skulle vilja se henne.
Du vill se den mörka sidan.
Jag vill höra hennes ångest.
Mm.
Och bara så här, vad hon är för person. Jag tycker hon är en fantastisk person.
Jag saknade lite det i hennes Värvet-intervju, att det inte blev så mycket mörker. Jag gillar ju att grotta ner mig lite i mörker. Det kanske du har märkt under den här intervjun. Ja. Jag tycker det är härligt på något sätt. Jag ber ju alltid gästerna att avsluta podden med en låt. Vad vill du höra?
Jag vill höra...
Jag vet vad du kommer säga, tror jag.
Midnight City. M83.
Ja.
Ja.
Det hade jag också valt om jag hade blivit intervjuad i den här podcasten.
Ja, bra.
Så då kör vi på det och får vi säga tusen tack för att du tog dig tid.
Ja, men tack själv.
Det där var alltså Magnus Ziegler. Jag tycker det var väldigt härligt att prata med honom på det här sättet, och att han vill vara så öppen som han var här. Det är stor heder till honom, tycker jag. Och jag tycker det är fantastiskt att han är så villig att berätta om det här, för psykisk ohälsa och bipolaritet är ju någonting som vi måste prata om och ta tag i. För om man inte vågar prata om det, då kommer det heller inte finnas någon hjälp att få för de som behöver det. Magnus är som sagt en god vän till mig, och det kommer ju bli det lite då och då. Det kommer ju bli människor som jag intervjuar här som kanske inte är kändisar, men som kan ha intressanta historier som behöver berättas i alla fall. Ni får gärna skriva till mig vad ni tycker om det här avsnittet och de andra på Twitter och Instagram. Och där heter jag Falken31 och hashtaggen för podcasten är Vem är du? Så gå in där och skriv till mig. Och har ni tips på någon som jag borde intervjua eller bara träffa rent allmänt, så kan ni mejla mig på vemedupod@gmail.com. Tusen tack för att ni lyssnar, ni är underbara. Nästa vecka träffar jag komikern Elinor Svensson. Missa inte det, det är bara prenumerera i appen så missar ni ingenting. Hörs om en vecka, puss!
Medieproduktion.